Ja, hjärtligt välkomna till andra träffen den här terminen. Idag ska vi tala över ämnet ögonvittnenas vittnesbörd om Jesus. Förra gången talade vi om det historiska sammanhanget. Försökte att få lite ordning i tidsföljden när Jesus föddes. Och när han verkade och när han blev avrättad. Och ni kommer kanske ihåg att med all sannolikhet föddes Jesus år 5 före vår tideräkningsbörjan. Det kan också tänkas att det var alldeles i januari år 4. Men ganska sannolikt år 5 före Kristus. Och när det gäller korsfästelsedagen så vet vi att det var den 7 april år 30 efter Kristus. Och vi kan också, men det ska vi inte tala om idag, gå igenom evangeliets vittnesbörd och datera ganska väl många av händelserna. Men de första tre evangelisterna, de är så ivriga att berätta om viktiga saker som Jesus har sagt och Jesus har gjort. Så de är inte så noga alltid att ta det hela i tidsföljd. Utan de berättar att Jesus gjorde det och Jesus sa det. Men vi undrar, sa han det år 28 eller sa han det år 29? Eller sa han det sista året? För korsfästelsen. Det kan vara svårt ibland att avgöra. Men tack vare att vi har 4 evangelier. Och tack vare att Johannes lite mer noggrant kommer med uppgifter. Om att nu gick Jesus upp återigen till Jerusalem. Och så vidare. Så kan vi skapa ganska stor reda också i tidsföljden. Men idag ska vi alltså titta lite på ögonvittnenas vittnesbörd om Jesus. Och det gäller alltså då framförallt apostlarna. Apostlarna har utvalts för att registrera. För att se och höra. Och de utvaldes inte därför att de var så otroligt begåvade. Och något speciellt med dem. Utan som det är i Bibeln. Gång på gång, så när Gud uppenbarar sin vilja och låter människor se och höra och förmedla vad Gud gör och har att säga, så väljer Gud ofta ringa personer. Det som är högt och märkvärdigt, sägs det ibland, det utväljer inte Gud. Men inte så att man ska tänka, man måste förakta bildning och att vara framstående, utan Gud kunde också utvälja framstående personer. Men ofta så är det ringa personer och apostlarna är i stor utsträckning ringa män. Det är fiskare i stor utsträckning. En av dem är en föraktad tullman som jobbade åt romarna. Och det är ganska märkligt, de berättar själva hur överraskande det är när Jesus plötsligt säger, följ mig. Men det finns också andra som utväljs. I Gamla testamentet har vi ju den store, mäktige och vise Salomo. Mose, som är av avgörande betydelse, hade ju fått utbildning i det egyptiska hovet. Men samtidigt så är dessa personer i sig själva inte stora och starka. De är svaga på många sätt och flera av dem har fallit djupt i synd. Som Mose, som konung David, som konung Salomo. Och Petrus, en av de 12, måste medge att han har förbrutit sig svårt. Han har till och med förnekat sin egen herre och mästare. Och Paulus, som utväljes till apostel långt senare på ett alldeles speciellt sätt, han måste konstatera att han är den ringaste av dem alla. För han har förföljt, ivrigt förföljt, Guds församling. De här vittnena, de ska alltså registrera vad de har hört och sett. Och de förgyller inte sin egen insats och hoppar inte över när de inte förstår, när de drar felaktiga slutsatser eller så, utan det berättar de också. Och de berättar att vi förstod inte. Vi fattade inte vad var frågan om. Och det dröjer ganska länge innan de får riktig ordning och reda på allt sammans. De berättar också om vad andra har sett och vad andra har sagt. Vad folket sa för någonting. Vad krigsmännen sa. Och andra runt omkring Jesus. Vad överste prästerna tänkte och sa. Vad officerare reflekterade över. Och jag ska se om jag kan fånga en del av det märkliga som finns berättat. Att jag intresserar mig särskilt för det här ämnet är att jag tycker att så många handböcker om Nya Testamentet och om Jesus Kristus präglas i så hög grad av spekulationer, funderingar. Hur har det egentligen gått till? Underförstått, det kan ju inte ha gått till som det står här. Därför att dessa texter talar ju om att Jesus gör obegripliga eller övernaturliga under. Och sanningen är väl att det skedde nog inte, eller skedde nog inte i den utsträckning som texterna vittnar om. Och sen gör man då en annan framställning, en sorts rekonstruktion som i regel går ut på det att det är bara mänskligt normala, möjliga saker som har inträffat med Jesus och genom Jesus. Och det är ju, tycker jag, allvarligt att man är så snabb med sådana rekonstruktioner. Man gör dem innan man har lyssnat på ögonvittnena. I de här dagarna så kanske ni ibland lyssnar på radion från rättegången i, jag vet inte var den hålls, det är Mjölby, med anledning av morden på de här poliserna. Och då vet vi ju att i världsliga sammanhang så är man väldigt noga med att lyssna på de som har sett någonting. Om man inte är snabbt ute och säger det här lyssnar vi inte på. Utan om en av poliserna nu berättar att jag såg att alla tre sköt emot mig. Så frågar man naturligtvis, är du säker på det? Ja, jag såg till och med röken från gevärspiporna eller pistolpipen. Så jag är absolut säker, jag såg det. Det var inte bara skrämskott och det var inte bara en som sköt, utan de sköt alla tre. Ja, så lyssnar man på det och sen så låter man ytterligare vittnen komma fram. På samma sätt så måste ju vi noggrant nu lyssna till vad har dessa ögonvittnen att säga. Och normalt sett är det ju viktigare att lyssna på ögonvittnen än de som inte var där. Men som har bara hört saker i andra, tredje, fjärde eller femte hand. Och som jag sa, tror jag redan förra gången, så är allt som berättas om i Bibeln, det Gud gör, det gör han alltid med råge. Inte så där nätt och jämnt. Ska det vara minst två vittnen, det krävs, så är det här minst tre och för det mesta 12 och för det mesta ännu fler. Ja, om vi först, innan vi kommer till det största av alla under, att graven är tom och att Kristus verkligen uppstod som han hade sagt flera gånger, utan att de förstod det, utan att de kunde liksom ta till sig den informationen. För Jesus sa det ju flera gånger i förväg. De kommer att förlöjliga mig, de kommer att spotta på mig, de kommer att smäda mig, de kommer att utlämna mig till hedningarna och de kommer att döda mig. Men på tredje dagen ska jag uppstå igen. Det kunde de inte ta till sig. De kunde inte fatta detta. Och när de gradvis förstår, ja, Jesus måste nog vara Messias, Guds son, så kunde de ändå inte fatta att Messias måste lida och dö. Så Petrus säger, det kommer aldrig på fråga. Det kan inte hända. Flera gånger säger Jesus, jo, Messias måste lida och dö. Och det står i det heliga skriften att Messias ska lida. Men det kunde de inte ta till sig. Och än idag vet ni att det är så att en Messias tro som finns inom judendomen, den rymmer inte den uppfattningen att Messias ska lida, utan Messias måste vara en framgångsrik kung. Det är alltså mycket som är svårt att smälta, och innan vi ser på hur revolutionerande det blir när det står helt klart det omöjliga har hänt, Kristus, han har uppstått, så ska vi se lite vad man berättar om, vad man har sett och vad man har reagerat på tidigare. Jag har nu bara gjort lite anteckningar vart efter. Jag har tittat på de fyra evangelierna och jag ska plocka fram några saker jag har stannat för. Jag började med att vandra igenom i Matteus evangeliet. Och jag ska tills vidare då lämna det som säkerligen man har stannat för mycket senare. När man hade tagit del av vad Jesus hade sagt och vandrat med honom och också registrerat detta med den tomma graven, så blev då frågan, ja men hur var det från början? Innan vi var med, då hur var det med födelsen och hur var det med den här personen som var utlovad som skulle gå framför honom? Och det har man säkert då framförallt hämtat information om av Maria först och främst, som har berättat, och sedan av Elisabet och Zacharias. Och det materialet finns ju då i Matteus och i Lukas evangeliet. Medan Markus börjar direkt med vad som händer. Först med Johannes döparens predikan från år 26 och sedan då Jesu offentliga verksamhet från och med år 27. Om vi tittar på Matteus 8 så berättas där om en sak som man har studsat mycket inför. Jesus möter ju alla möjliga människor med svåra sjukdomar, och en av de svåraste är ju detta med spetälska. Och han möter då en man som behöver hjälp, och den här mannen är ödmjuk och säger, Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus säger, jag vill bli ren. Och genast blir mannen ren från sin spetälska. Det är ett av de många under som man noterar och berättar om och står där häpna och förbluffade inför. En annan händelse som man berättar om gång i alla tre synoptiska evangelier är den märkliga händelsen att Jesus inte bara hade makt att bota sjuka och göra det omöjliga, göra en spetälsk ren. Han kunde också befalla vindarna och vågorna på Galileiska sjön. Så när man bävar för sitt liv så talar Jesus strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Och man undrar, vad är detta? Eller rättare sagt, man frågar, vem är han egentligen? Och det är den centrala frågan i evangelierna. Vem är Jesus? Den andra frågan är, vad är hans uppgift? Vad är hans uppdrag? Och det svarar ju Jesus själv på, att jag har inte kommit för att döma världen, för att frälsa världen. Och jag är som en läkare, och de som inte är sjuka, de behöver ju ingen läkare. Så det självrättfärdiga, de frågar inte efter mig. De behöver inte den rättfärdighet som jag skänker som gåva. Vem är han? Vad uträttar han? Vad gör han? Vad är hans uppdrag? När han till en lam man som han botar säger: dina synder är förlåtna. Då reagerar främst teologerna. Några skriftlärda tänkte, står det, han hädar. Varför hädar han? Jo, det finns bara en som kan förlåta synder, och det är Gud. Och här kommer man då till detta, ja men vem är han? Är han Gud? Och hur kan han vara Gud? Och när de angriper honom, när Jesus säger dina synder är förlåtna, och tänker naturligtvis det är ju bara Gud som kan, så han hädar. Det är ju inte sant det här. Så frågar Jesus, vilket är lättast, att säga dina synder är förlåtna eller att säga stig upp och gå? Och då kan vi ju ana vad de anser är lättast. Det är ju lättast att säga dina synder är förlåtna, för det kan vi inte kontrollera. Men att säga stig upp och gå, det klarar vi inte av, och då får vi se hur det är. Och Jesus, han gör då detta för att de verkligen ska förstå. Han säger åt den här mannen, stig upp och gå. För att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger han, stig upp och gå. Han kan alltså göra det som är omöjligt för människor. Då steg mannen upp och gick hem. Och när folket såg det greps de av fruktan, står det. Det här berättas också, vi kan se hur det formuleras i Lukas 5 kapitel. I 21 versen så heter det så här: de skriftlärda och fariseerna tänkte, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Men Jesus visste vad de tänkte och sa det till dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga, du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga stig upp och gå? Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sa han till den lame, till dig säger jag, stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Jesus möter ofta utstötta människor, och han möter föraktade människor. Det kan vara skökor som föraktas, och det är inte minst de som samarbetar med Rom, publikanerna. Och vid tillfälle så säger man så här: varför äter er mästare med publikaner och syndare? Det berättas i Matteus 9, 11-12. Jesus hörde det och sa: det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Det här upprepas vid flera tillfällen. Man noterar som ögonvittnen att Jesus äter och dricker med syndare. Men inte på det sättet som man har framställt det, som du vet, i den här ecce homo-debatten. Att Jesus accepterar all möjlig avvikelse från Guds lag och ordning. Utan i Bibeln så kommer Jesus till syndarna därför att de behöver hans läkedom. Det är en väldig skillnad. Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. När man har vänt på det här i ecce homo-debatten så är det ju den uppfattningen att det är inga som behöver omvända sig eller ändra sina handlingar och handla istället i enlighet med Guds ord. Utan när Jesus kommer till dem så betyder det att han godkänner deras avvikelser från Gud och Guds ordningar. Jesus möter många som är besatta av orena andar eller onda andar. Och många som har svåra lyten, som är blinda till och med från födelsen, som är döva och som är stumma. Och detta har redan sagts i Gamla testamentet att Messias, han ska låta det blinda se och det döva höra. Och det, låta det stumma tala. Så att här ska det bli ett dubbelt vittnesbörd när man nu ser Jesus gör detta. Man ser då hur förutsägelserna eller Gamla testamentets vittnesbörd om Messias besannas. Och man får nu vittnesbördet av apostlarna att det händer när Jesus vandrar ibland dem. Allt folket, står det, blev utom sig av häpnad och sa, när nu detta hände, kanske han är Davids son. Varför säger de så? Jo, just som jag sa, i Gamla testamentet står det om Messias att han kommer att göra såna här under. Och Messias kallas för Davids son. Han är ju Isais telning. Telningen från Davids hus, han är Davids son. Så ofta säger de Davids son. Och när de tänker han kanske är Messias, så ropar de Davids son. Davids son, förbarma dig över oss. Hjälp oss. Teologerna, de är inte nöjda med vad de hör och ser. De måste ibland erkänna att vi kommer inte ifrån att detta märkliga hände. Och det som är allra svårast för dem, det är att Lazarus blev uppväckt fast han har varit död i flera dagar. Och att man vill röja Jesus ur vägen och försöka få honom dömd till döden, det har två orsaker. Dels att de tycker att han hädar. Han har gjort sig till Guds son. Och han kan till och med kritisera våra teologer när han säger, ni har hört att det är sagt till det gamle, men jag säger er. Han framträder med gudomliga anspråk. Och man frågar honom, vad har du för fullmakt att göra på det viset? Så man vill röja honom ur vägen därför att han enligt dem är en hädare. Han har gjort sig till Gud, till Guds son, men också står det, därför att detta med Lazarus, det hade så många sett. Och väldigt många drogs till honom och var väldigt svårt att komma undan det här. Så att det stod för Lazarus skull vill de också röja honom i vägen. Och ni vet att detta under är så remarkabelt, så läser ni teologiska handböcker som man får läsa om man ska läsa till präst i Uppsala eller Lund eller så. Så står det de flesta av dem att det där undret med Lazarus kan ju aldrig ha hänt. Det vill säga små under, alla under är ju stora, men så kallade små under, ja, det får väl gå med på kanske, fast man då ger den förklaring så att det inte blir ett under. Men det här med Lazarus, det blir för mycket. För det är ju totalt omöjligt hur en person som redan luktar lik, och hur han som ligger där i graven, hur bara på Jesu ord Lazarus kommer ut. Fortfarande inlindad så han inte kan gå. Och Jesus säger att de lindar av honom de här bindlarna som förmodligen har stelnat också. För de är förmodligen indränkta i välluktande kryddor och annat, och det där styvnade till. Förmodligen var det även så med lindorna kring Jesus. Det berättas ju i Johannes evangeliet att duken som hade legat över Jesu ansikte, den var hopvikt ordentligt och låg på ett ställe. Men bindlarna låg för sig. Så de kommer dit och de ser bindlarna. Nu står det inte om bindlarna har liksom formen av en kropp, att de har stelnat som. Det kan de ha gjort kanske. Det vet man. De var för sig, men så låg huvudduken. De la alltid en duk över ansiktet. Den låg hopvikt ordentligt åt sidan. Han är inte här. Graven är tom. Nå, detta med Lazarus var alltså ett stort problem. Om vi hinner så kommer vi tillbaka till det lite grann. Men teologerna vill då gå vidare och säga, vi vill ha något extra tecken. Och Jesus säger, ett ont och trolöst släkte är detta. De kräver ett specialtecken. Och det vägrar Jesus och säger, det ska inte bli något annat tecken. De ska inte få något annat tecken än profeten Jona tecken. Vad var det för tecken? Jo, det var detta att Jona uppslukades. Och man tänker, han är nu död. Han är kastad i havet. Och så har han liv igen efter 3 dagar. Efter 3 dagar, på 3:e dagen, det uttryck som man använder omväxlande. Precis så ska det bli med Messias. Det tecknet ska de få. Något annat ska de inte få. Och han säger om sig själv, här är mer än Jona. Och han berättar också då om Salomo och det märkliga som denne vice kung gjorde. Så säger han om sig själv, här är mer än Salomo. Det är alltid svårt att bli trodd i sin hemstad. Och det upprepar Jesus flera gånger, och det noterar apostlarna. När han är hemma i Nasarets synagoga och undervisar dem där, då blev de mycket förvånade inför hans undervisning och sa, varifrån har han fått denna vishet och dessa krafter, eller dessa kraftgärningar? Hai dynameis, som det står på grekiska. Hur kommer det sig? Är det inte snickaren så? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta? Det berättas i Matteus 13. Och det berättas i ett annat tillfälle i Nasaret, han blir så rasande på honom när han talar om hur det var i Gamla testamentets tid, under Elias tid och Elisas tid. Hur var det då? Profeten skickas till andra utanför Israels folk, till en änka i Sarepta, och botar under Elisas tid en syrier. Och då blir de så rasande. För de känner kritiken mot sig själva. Och de för honom upp på bergsluttning vid Nasaret. Några av er här kanske har varit vid Nasaret. Nasaret ligger där nere, så kan man gå upp än idag, upp där på höjden. Och där på bergskammen, där försöker de att störta ner honom. För att han ska dö. Texten berättar bara, han gick rakt igenom dem bara och gick därifrån. Så han möter motstånd och till och med dödshot i sin hemstad Nasaret. Inför de många sjukdomsundren så häpnar ju inte bara apostlarna utan också folket som ser det. Folket häpnade när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Berättas det i Matteus 15:31. Ja, inför allt det här så kommer man ju till frågan, vem är han? Vem är han? Och i Matteus 16 så berättas det att Petrus till slut säger, när de berättar att en del säger si och en del säger så. Men du då, Simon, vem säger du? Du är Messias, den levande Gudens son. Det är rätt. Det är det rätta svaret. Och Jesus säger att det där har du inte kommit på själv. Kött och blod förstår inte det här, utan det har uppenbarats för dig. Och hur uppenbarar Gud den här sanningen? Jo, poängen är att Fadern eller Gud, den helige ande, ger den här bekännelsen, ger den här övertygelsen. Inte så där att man går och sätter sig i törn och så väntar att den ska komma senkrecht från oben direkt till. Utan Den övertygelsen väcks hos människor genom just vittnesbördet. Vittnena. Och vittnesbördet, med det menas då vad Gud har sagt om Messias genom profeterna i Gamla testamentet. Och för det andra, vad ögonvittnena, apostlarna, har registrerat, vad som verkligen hände. Och därmed så är det ett vittnesbörd, säger Jesus, de gärningar jag gör, det vittnar om mig. De vittnar om mig. Nu har de hört om vilka gärningar som skulle göras, och nu har de sett dessa märkliga gärningar, och det kan föda tro. Men vi ser att det födde inte tro på direkten, utan det dröjde i många fall länge. Enligt Johannes evangeliet så är en av de personer som tidigt förstår att du är Messias, du är Guds son, det är en person som heter Natanael. Se om jag hinner nämna om det. Kan man läsa om i Johannes första kapitel. Men Petrus lyfts här fram, denna bekännelse. Och Petrus prisas för denna bekännelse, därför att det är denna bekännelse som är klippan eller grunden. Eller rättare sagt, bekännelsens innehåll är den klippa som allt bygger på. Här har ju den katolska kyrkan uppfattat det annorlunda, att det är Petri person, men det är alltså Petri bekännelse. Och hela skriften så är aldrig något annat än klippan, än Gud själv. Och här då Gud själv, nämligen Guds Messias. Men likväl, fastän Petrus har denna bekännelse, så har han ännu inte riktigt fått allt att stämma. Så när Jesus därefter säger att han måste lida och dö, så säger han, aldrig i livet. Och här följer då Petrus människotankar istället för Guds tankar, står det. I Matteus 16 och 23 står det så här. För det är naturligt för människotankar att säga att det kan ju inte gå för sig att Guds Messias ska lida och dö. Men det är ju ett måste. Och det är det viktigaste av allt. Hur skulle annars, säger Jesus, skriften kunna gå i fullbordan? Och det upprepas också att många förstår inte detta, utan säger, om du nu verkligen är Messias, så kliv ner från korset och hjälp dig själv och oss. Och då säger, nej, men det går ju inte. Då skulle hela mitt uppdrag spolieras om jag inte drack kalken i botten och inte gav mitt eget liv till lösen för er. Då var jag allt meningslöst. Det är ju därför jag har kommit, för att lida och dö och sona era synder. I Matteus 16 och 23 så står det, men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort ifrån mig, Satan, du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Då förstår vi ju knepigt det blir att förstå Bibelns undervisning och att skaffa sig en rätt teologi, om man i utgångsläget, som modern bibelforskning, ett utgångsläge som modern bibelforskning har, säger att Bibeln är precis som alla andra böcker bara en samling människotankar. Hur ska vi då först kunna förstå Guds tankar? Vi låter inte Guds tankar få komma fram och tolkas så som de vill bli tolkade. Gång på gång så kommer man till den här frågan, vem är Messias? Eller vem är Jesus? Och vad anser ni om Messias? Och det är ganska intressant att läsa Matteus 22 från den 42 versen. Matteus 22. Från den 42 versen. Här i 41 versen så står, medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem. Jesus ställer alltså en fråga till dessa teologer, dessa fariseer. Vad anser ni om Messias? Vem son är han? Och det svarade honom, Davids. Så det har man klart för sig. Och det är riktigt. Det går inte att undvika om man läser Gamla testamentet, att Messias, han är en ättling från Davids hus och släkt. Han är Davids son, som det heter. Så det går man med på. Men då fortsätter Jesus. Då sa han till dem, Hur kan då David, driven av anden, kalla honom herre och säga: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom sin herre, hur kan då Messias vara Davids son? Och då står det: ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen längre fråga honom. Det vill säga, de accepterade att Messias är Davids son, men de kunde inte acceptera detta att Davids son är Gud. Att barnet som ska födas, Daviden, Davids son, är den mäktige guden själv, eller Herren själv. Har ni lagt märke till det att när profeterna talar om att det kommer en förelöpare framför Messias, och det hade också fariseerna läst, så står det alltid så att förelöparen går framför Herren. Framför Herren. Så Messias kallas hela tiden Herren, det vill säga J-H-V-H. Han som bär namnet över alla namn. Messias är ingen mindre än J-H-V-H. Herren. Den evige själv. Men detta kunde inte farisén acceptera, och kan inte än idag. Det är omöjligt att tänka sig att Messias är Guds son. Och det är det som är den själva nyckelpunkten. Och ögonvittnena lyfter fram en rad saker som kretsar kring den här frågan: vem är han? Jag tror jag nämnt förut att när det gäller nu Bibel 2000 som kommer om några dagar här, så har man ju, jag redan i NT81 ändrat på det hela och säger att det här har inte, David har inte sagt så här: Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida. Utan det här är frågan om något helt annat. Och därmed rycker man ju undan grunden för hela Jesu ord här och detta sammanhanget. Man menar nämligen i Bibel 2000 att det finns inga profetior direkt om Jesus eller Messias, utan det handlar istället om den israelitiske kungen. Så det är inte David som har sagt om sin Messias, sin son, han är min herre, utan man säger att det är en profet eller präst som i templet har sagt de här orden till den sittande kungen i gammaltestamentlig tid. Och i Bibel 2000 så översätter man inte min herre, utan säger min härskare där. För då är det lite lättare att tillämpa det på en vanlig kung. Ja, hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske, säger Jesus vid ett tillfälle när man menar att det är omöjligt att Messias måste lida och dö. Alla de tre första evangelierna berättar också om chefen i samband med avrättningarna, alltså officeren, den som hade huvudansvaret över vaktstyrkan, att han blev så tagen just i Jesu dödsstund när Jesus lämnar ifrån sig livet. Och den jordbävning och det som då händer berättas att, rapporteras också att förlåten i templet går isär och så vidare. Att officeren säger, denne var verkligen Guds son. Han måste ha varit Guds son. Han var en rättfärdig man. Och ni kan ju bara anteckna om ni vill kontrollera de ställena. Det är Matteus 27:54 och Markus 15:39 och Lukas 23:47. Matteus 27:54, Markus 15:39 och Lukas 23:47. Ja, det intressanta är ju också, men det hinner inte gå in på så mycket, att när nu Jesus var avrättad och han tas ner ifrån korset och Josef av Arimatea får tillåtelse att ta kroppen och lägga honom i klippgraven som var Josefs egen, så sammanträder sedan på sabbaten fariseerna och de skriftlärde och säger, nu är ju liksom problemet löst. Nu har de fått sin vilja igenom. hon är avrättad. Men så tänker de på sabbaten att de erinrar sig att det har ju också sagt att han skulle bygga upp templet på 3 dagar. Han ska uppstå igen. Och tänk om någonting nu händer. Så de kommer fram till, fastän det är sabbat, och de får tillåtelse av Pilatus, de ordnar ett sammanträffande med Pilatus, att få skicka dit en extra vaktstyrka. På sabbaten gör man ju inte sånt normalt sett. Och dessutom försegla stenen. Stenen var ganska lätt att rulla för, men svår att rulla ifrån. Det är liksom en ränna som lutar i, som man liksom puffar igen den där, så går det lite ner för, och så ligger den för där ingången. Och så berättas det att de skickar dit en extra vaktstyrka på sabbaten, så att inget ska hända nu. Och förseglar också stenen. Kvinnorna kunde inte göra så mycket på sabbaten. De hade varit med och sett vad som hände. De hade sett var Jesus lades någonstans. Men det står att de höll sig stilla, som lagen säger, också hela sabbaten. Men sabbaten slutar ju vid 18-tiden på lördagen. Och då öppnar affärerna igen. Och vad gör kvinnorna då? Då skyndar de sig till olika affärer där det finns att köpa luktande kryddor och sånt, och säger: här vår mästare som vi har haft ibland, och vi har inte fått visa honom tillbörlig vördnad. Så de sticker iväg och köper det då på kvällen, och så väntar de bara till att komma dit så fort som möjligt när det ljusnar. Och de är så ivriga som de går medan det är mörkt. Och de kommer fram precis i gryningen vid graven där. Och då har de ju då, enligt en evangelist, de har funderat, ja, men det här är ju inte klokt egentligen, för det är ju en jättesten där framför. Vem av oss ska få loss den? Få bort den. Och sen kommer de fram och lyfter de blicken och ser att den är bortrullad. Och de ser Herrens ängel, och de ser den tomma graven, och de är alldeles lamslagna. De liksom både tror och inte tror. Och det som överväger är liksom att det här är ofattbart. De kan inte riktigt fatta det. Så fastän de får höra vittnesbörd om att han är uppstånden, så säger en av killarna: nej, han är borta. De måste ha flyttat på honom. Han är inte där. Och sedan så rusar ju då Petrus och Johannes dit. Och Johannes, han springer fortare, så han tittar in först och ser att det är tom. Och ser det som jag nämnde förut, hur det såg ut där inne. Och sen när Petrus ser det också. Och sen berättar ju Paulus hur det är flera då som vittnar om den uppståndne. Alla apostlarna möter honom, och det berättas om till och med 500 bröder, av vilka de flesta nu lever, så man kan gå och prata med dem, har de visat sig för. Och så har han visat sig för Jakob, och så räknar han upp, och så alla apostlarna igen, och sen har han till slut också visat sig för mig, säger då Paulus. Som ni vet, i samband med att han skulle förfölja de kristna på väg till Damaskus. Nå, jag ser att jag har pratat bort nästan hela tiden. Jag ska säga kort vad jag skulle ha velat tala mera om. Det är också själva innehållet i Jesu undervisning, där det står ofta att de kände sig träffade av hans undervisning. Eftersom han talade med makt och myndighet. Han sa inte som de andra rabbinerna, att den rabbi har sagt det, rabbinerna har sagt det, som har sagt det, som har sagt det. Utan han talade: jag säger er. Han framträder som det gudomliga jag, som jag är själv. Vidare tänkte jag nämna om att enligt Bibeln så är ju inte tillvaron bara det vi ser. Det finns också en osynlig verklighet, och i den osynliga verkligheten så finns det då andar som lyder Herrens ord och som inte har avfallit. Som vi kallar för änglar, eller goda andeväsen. Men det finns också de som har avfallit, och som fördärvar och förstör och som skadar, alltså onda andar. Och de här onda andarna, de vet ju mer än vad vi vet. De är fångna i sin ondska, men de vet att Jesus är Guds son. Och det är ett tema som kommer gång på gång. Varför kommer du till oss? Vi vet vem du är. Du är Guds helige, du är Guds son. De visste att Jesus var Guds son, och de visste att han var Messias. Det stod gång på gång. Och Jesus, han måste också förmana att inte det ska bli missuppfattningar. Därför en vanlig missuppfattning fanns på Jesu tid och finns än idag, att Messias är den här jordiske tjänaren och den jordiske kungen. Så att Jesus förbjuder gång på gång människor att säga, säg inte det här till någon. Men det hinner jag inte gå vidare i. Ja, sedan dessa märkliga förutsägelser att när Jesus kommer in i Jerusalem så kan tala om, ni kommer att möta den personen och han kommer att säga sådär och så kommer det och det att hända. Flera sådana här saker har de registrerat som har blivit märkliga minnen. Och var ska vi fira påskalamsmåltiden? Jo, ni kommer dit och då kommer ni att se en person som har en vattenkruka. Och när han då säger så här så säger ni så och då kommer han att göra så. Eller när de behövde skatt för att betala så säger jag, stäng i där. Så kommer en fisk och i den munnen så finns det och det myntet. Flera sådana här märkliga saker nämns ju. Det nämns också hur han hånas och hur människor hånskrattar inför hans ord och hans undervisning. Men om lärjungarna själva står det gång på gång att de förstod inte. De säger det själva. Vi förstod inte riktigt vad han sa. Det står det var fördolt för dem. De kunde inte fatta det. Ja, därmed måste jag sätta punkt här. Johannes evangeliet kan man säga går hela tiden med den här frågan, vem är han? Och börja med en gång och säga vem han är. Han är det eviga ordet som har blivit kött. Sen kommer Johannes vittnesbörd, vem är han? Han är den som jag går före honom, men han är före mig. Jag är inte värdig att knyta upp hans skor. Han är Guds lam som tar bort världens synd.